Hjärtligt välkomna till vårt bibelforum, det sista före jul. Det är det fjärde i den här serien som har tagit upp ämnen som vad menas med Gud, vad menas med anden och andlighet, och förra gången var ämnet vad är en människa. Nu ska vi gå idag till en alldeles speciell människa, nämligen jungfru Maria. Och jag sa nyss till någon här att jag tror det är första gången som jag tar upp just det ämnet, men det är tack vare en deltagare här som har givit mig det tipset. Varför inte ta upp detta ämne, jungfru Maria, någon gång? Och ämnet lyder: vilken roll spelar jungfru Maria? Det kan vara ett ganska aktuellt ämne, därför att Marias roll diskuteras ganska mycket i olika sammanhang. En del har sagt att 1900-talet, det är jungfru Marias århundrade. Och vi ska titta lite grann på vad som sägs, vad man tror, och först och sist ska vi jämföra då med vad kan vi säga enligt Bibeln. Vårt tema hela tiden är ju vad säger Bibeln. Att jungfru Maria aktualiseras mer också i Sverige och inom Svenska kyrkan, det vet ni kanske. Det framgick av den nya psalmboken när den kom. Nästa söndag är fjärde söndagen i advent, och de som har använt den gamla evangelieboken av år 1942, den som finns längst bak i 1937 års psalmbok, vet du att ämnet för fjärde söndagen i advent är Herren är nära. Han är alldeles på tröskeln till frälsningens gåva, Jesus Kristus som kommer, som är Herren själv. Men så fick Svenska kyrkan en ny psalmbok 1986, och då tog man med i senare delen den nya evangelieboken från år 1983. Och där har man skiftat ämne från Herren är nära för fjärde söndagen i advent till Herrens moder. Och det var ju en diskussion bakom detta, att skulle det inte vara lämpligt att lyfta fram jungfru Maria också i en evangelisk kyrka? Ska den romersk-katolska kyrkotraditionen få ha monopol på Herrens moder Maria? Om man nu ska lyfta fram jungfru Maria, så frågar man sig, vad finns det att ta fram? Hur mycket står det om henne i den heliga skrift? Och då finner vi att det står inte så väldigt mycket. Maria, eller som det hebreiska uttalet lyder, Miriam, det är alltså samma namn som Moses syster, Miriam. Det blir då i grekiska texter Miriam eller Mariam. Och Mariam tappar ibland M, men inte hos Lukas. Lukas har Mariam, men annars blir det då Maria, och det brukar uttalas Maria. Så det är det namnet. Och det namnet har Jesu moder. Och visst kan vi läsa en hel del om Jesu moder i samband med Jesu födelse, men annars i övrigt står det inte så väldigt mycket om Maria. Man kan säga att det står förvånansvärt lite. Matteus första kapitel och i Lukas första och andra kapitel, där hittar vi det mesta om Maria. Och vi kan av detta utläsa att det är en enkel flicka som är trolovad med Josef. Och storheten med henne ligger i att hon mottar det märkliga beskedet att hon ska föda Messias, Guds son. Hon mottar det beskedet i tro. Ske mig som du har sagt. Denna höga och stora uppgift som hon får, den avvisar hon inte, utan hon böjer sig för den, trots att det ju var en oerhört svår uppgift. Det drog ju både över henne och också över hennes trolovade Josef oerhört stora svårigheter, som ni kanske vet. Folk börjar att tala och tolka situationen på sitt sätt. Efter dessa texter om Jesu födelse så möter vi Maria vid några tillfällen, bland annat i samband med ett bröllop i Kana. Då tar ju vinet slut och det är katastrof. Och då går Maria till Jesus och säger: kan du inte göra någonting? Hon har tydligen förstått att Jesus kanske här skulle kunna hjälpa också i denna situation. Jesus avvisar henne först nästan bryst: vad har du med det som är mitt att göra, och min stund är ännu inte kommen? Men sedan så griper ju Jesus in och gör det stora vinundret. Men mer står där inte om Maria. Vid ett annat tillfälle så kommer man och säger till Jesus att din mor är här utanför och dina bröder. Och Jesus säger då att den som gör min himmelske faders vilja är min mor, min syster och min bror. Sedan berättas det om Maria som står vid korset, och Jesus säger åt Johannes att ta hand om henne. Se din mor, säger Jesus till Johannes. I övrigt får vi inte veta mera än att när Jesus har uppstått och när han sedan lämnar den synliga existensform som han bevarade i 40 dagar efter uppståndelsen, efter hans himmelsfärd, så samlas lärjungarna, apostlarna och andra bröder och också en hel rad kvinnor, och bland dem också Maria. De håller enigt ihop, de är trogna i bönen, och där har inte Maria, vad ska vi säga, någon specialroll, att inte hon liksom de andra behöver ödmjuka sig och be om nåd och hjälp i den situation som nu hade uppstått. De var ju ganska tveksamma och ängsliga, lärjungarna, först. Det är vad som berättas. Så sista gången vi har någonting så här direkt är just i Apostlagärningarna 1:14, där det står efter himmelsfärden att alla, ja, det först räknas apostlarnas namn upp, och så står det: alla dessa höll enigt och troget ut i bön tillsammans med kvinnorna och Jesu mor Maria och hans bröder. Men i resten av Nya testamentet, i de olika breven till församlingarna, där sägs ingenting. Där ges inte Maria någon speciell särställning, eller att församlingarna uppmuntras att glöm nu inte bort Maria, eller om ni ska vara säkra på att er frälsare ska lyssna på er, så ska ni gå via Maria och be att hon bär fram era önskningar till sin son, den hon har fött, eller något sådant finns inte. Finns inte där. Det är också ganska typiskt vad Jesus säger vid ett tillfälle, enligt Lukas 11 kapitel, verserna 27 och 28. Då berättas det att en kvinna ur mängden säger: saligt är det modersköte som burit dig och det bröst som gav dig dig. Och då fanns det ju anledning att säga kanske någonting om just Maria. Saligt är det modersköte som burit dig och det bröst som gav dig dig. Då står det att Jesus svarade: säg istället, saliga är de som hör Guds ord och tar vara på det. Det är ett ganska talande besked i sammanhanget. Alltså när man prisar Maria och vill lyfta fram henne, så är storheten hos henne och anledningen till att nämna henne som en förebild, det är att hon lyssnade till Guds ord. Hon tog vara på det. Så hon har alltså ingen speciell storhet i sig själv, utan storheten ligger i hennes tro, att hon lydde, lyssnade, tog emot. Det står ju också om Maria att hon gömde och begrundade allt detta i sitt hjärta. De orden känner ni ju igen från julevangeliet. Det är vad alla bör göra. Mot denna bakgrund är det då intressant att se vad som har hänt senare med Maria. Och jag måste då ge en liten kyrkohistorisk exposé. Den får inte bli för detaljerad och långrandig. Man borde följa upp både vad som händer inom romersk-katolsk kristenhet och vad som händer inom den ortodoxa östliga kristenheten, eller grekisk-ortodoxa kyrkan som jag ofta säger. När apostlarna har dött, ja, då händer inget speciellt. Under den efterapostoliska tiden, alltså tiden närmast efter apostlarnas död, låt oss säga 100-talet, 200-talet och 300-talet, så ser vi ingenting speciellt. Kyrkofäderna, som man kallar de stora ledarna under den tiden, som Ignatius, Justinus eller Ireneus eller Tertullianus, de talar ibland om Maria, men då är det ständigt den här aspekten, lydnad eller olydnad. De jämför ofta Eva och Maria och ställer liksom upp det i parallella kolumner. Eva misstrodde Gud, blev påverkad av ormen till misstro, skulle då Gud ha sagt, och förleddes, medan Maria trodde Gud. Så man jämför mellan olydiga Eva och lydiga Maria, precis som man också predikar ofta om den första Adam och hans olydnad, och den sista Adam, Jesus Kristus, och hans lydnad. Men kyrkan hotas ju av många saker, så man kan se att kyrkan har vissa problem. Dels så fanns det något som heter gnosticism, som ju inte kunde acceptera den apostoliska läran om att Kristus var hela räddningen. Kristus var hela reningen. Kristus var hela återlösningen. Kristus var hela försoningen. Utan gnosticismen tänkte sig att människan har en gudomlig gnista med hjälp av vilken man kan rena sig gradvis mer och mer. Då betyder Kristus en hel del, men inte allt. Utan det är Kristus plus eget arbete, egna reningar, egna vallfärder, egna strävanden. Och då var det ju ganska lätt att kanske också med hjälp av de stora troende som Maria eller andra, som man såg som stora hjältar eller kanske till och med helt heliga, de kunde kanske hjälpa en. Så skulle man gradvis uppnå en rening. Det där tänkandet fick då kyrkan värja sig emot. Men från och med medeltiden, från och med 400-talet och framåt, så får kyrkan svårigheter att värja sig mot gnosticism och mot folktro, eller folkreligionens tänkande, hur man ska få gemenskap med Gud. Det var inte så konstigt att de tankarna kom, för de ligger ju så nära människans naturliga inriktning. Att man med egna betalningar, egna offer, egna gärningar, egna insatser ska kunna gradvis rena sig. Och då kom ju också som ett brev på posten lite senare att hur går det för dem som nästan har renat sig men inte riktigt? Jo, då finns det ett reningstillfälle efter döden. Man hamnat i ett reningsrum som heter purgatorium, och på svenska skärselden. Och skärselden betyder ju reningselden, där reningen kan fortsätta, där reningen kan kompletteras så att den kan bli fullständig. Det heter ju skärseld av ordet skära, som betyder att rena, reningseld. Så att det uppstår problem, och vi ska titta vidare på de problemen under medeltiden. Men stanna kvar först lite till under den efterapostoliska tiden, eller kyrkofädernas tid. Då får man också problem i bekännelsen. Vem är frälsaren Jesus Kristus och vem är Gud? Så det är två läropunkter som kyrkan får kämpa för att inte liksom tappa bort sin tro. Nämligen att Jesus är verkligen Messias, Guds son, som Petrus hade bekänt. Han är inte bara en låtsas son, han är ingen mindre än Herren själv. Men hur kan han vara det då, frågade man sig. Om han är Herren själv, då är han ju ingen riktig människa. Och de där, jo, men han var en riktig människa. Gud har blivit riktig människa, en sann människa. Ja, men i så fall, då är han ju en syndare som andra. Och så brottades man här, han kan inte vara både Gud och människa. Och om han är också sann Gud, hur ska vi kunna förstå det? Vi har ju fadern som Gud. Hur kan då sonen också vara Gud? Och så får man då mejsla ut och försvara treenigheten. Att Gud som är en enda samtidigt är tre personer, fadern, sonen och den helige ande. Och den andra personen, sonen, är riktig människa, sann människa, ingen skuggmänniska, ingen skenmänniska, utan riktig människa av kött och blod, men dock utan synd, dock utan svek. Svek fanns inte i hans mun, och han var riktig och sann Gud. Det vet ni, man kämpade för detta, och det resulterade i de trosbekännelser, i alla fall två av dem tror jag att ni känner till, den apostoliska, som fick det namnet för att den var en sammanfattning av apostlarnas lära, och den nicenska, eftersom den bekännelsen antogs i en liten stad i nordvästra Turkiet som hette Nicea. Kom ytterligare en stor bekännelse, men den tror jag inte ni kan utan till, den athanasianska. Men de här bekännelserna vittnar om hur kyrkan försöker försvara sig mot attacker och slå vakt om den bibliska undervisningen. Men när man nu mot dem som till exempel säger att Jesus är bara människa, och det gjorde en riktning som kallas för den nestorianska riktningen efter Nestorius, när man då skulle framhålla att han är inte bara människa utan han är också Gud, sann Gud, han hävdar alltså Kristi gudom mot nestorianismens annorlunda uppfattning, då strött man under i kyrkomöte i Efesus 431 att Maria har verkligen på riktigt fött Jesus Kristus, som inte bara är Gud, inte bara är människa som Nestorius sa, utan också Gud. Och då kallades Maria från den stunden för gudaföderska, som på grekiska heter Theotokos. Så från och med 431 så stryker man under denna sanning att Jesus är sann Gud med ordet gudaföderska om Maria. Maria har fött ingen mindre än Gud själv. Guds son har hon fött till världen. Men denna formulering, som vi säger helt korrekt, den kom i ett sammanhang där man här började att bli lite på glid, som jag nämnde nyss. Man måste ha hjälpare i reningsprocessen. Man hade svårt att hålla fast vid att Jesus Kristus är hela rättfärdigheten, hela reningen, utan den bör kompletteras, och man behöver få stöd och hjälp i dessa kompletteringar. Då var det en del som utnyttjade det här med att Maria är gudaföderska till en Mariadyrkan som tilltog. Så man kan säga att Mariadyrkan, Mariologin, läran om Maria, den kom att utvecklas, den kom att ta fart från och med 400-talet. Och sen har den utvecklats mer och mer. Det fanns ett apokryfiskt evangelium som heter Jakobs evangeliet, som inte ansågs vara äkta och just därför kallas för apokryfiskt. Och där betonas det att det var något speciellt också med Jungfru Marias natur. Det hade vi inte mött förut hos apostlarna. Det speciella låg i hennes tro, att hon lydde och lät sig bli Herrens tjänarinna och föda Herren själv. Men nu börjar man mer att betona att det speciella ligger i hennes natur. Och nu kom man på 400-talet att haka fast sig vid en formulering som fanns i detta apokryfiska Jakobs evangelium, där man använde orden semper virgo om Jungfru Maria. Semper betyder alltid och virgo betyder jungfru. Alltså att Maria förblev för alltid jungfru. Att hon var jungfru innan hon födde Jesus, det hade Bibeln sagt. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son. Men att hon så länge hon levde förblev jungfru. Och också i det här reningstänkandet, nu kommer tillbaka dit, att man ska bli gradvis renare, så kopplades ju begreppet rening ihop med jungfrulighet. Att jungfrulighet. Prästerna fick inte gifta sig. Det var finare att vara som en jungfru, alltså att avstå från världen, att gå i kloster, att isolera sig, för att då hade man högre grad av renhet, av jungfrulighet. Och nu kom betoningen att Maria, hon var ren rakt igenom och hela tiden. Och det betonades i anslutning till begreppet semper virgo. Nu börjar man inviga en rad nya kyrkor till Maria. Förut hade man ju Kristuskyrkor naturligtvis. Och nu blev det Mariakyrkor. Och man börjar mer och mer med Mariabilder. Och mer med Mariafester. Och de införs i kyrkoåret eller i liturgin. Nu firar man inte bara Marias födelse, vilket man ju då undrar, när föddes Maria? Ni vet, idag om ni åker ner till Jerusalem så är det många ställen som man blir hänvisad till. Här har Maria bott och här har var första mjölkdroppen ur ena bröstet kom där på den stenen. Och här hände där och här bodde hennes föräldrar Anna och Joakim. Och det finns ganska mycket. Det blir en väldig iver att hitta plats och tider som har att göra med Maria. Man firar Marias födelse den 8 september. Man firar Marias rening den 2 februari. Bebådelsen, det gick att anknyta till Nya Testamentet. Det firar vi än idag, Jungfru Maria bebådelsedag 25 mars. Men man firade också Marias upptagande till himmelen den 15 augusti. Och bakgrunden var detta, att om kroppen är helt och hållet ren, då kan den inte dö. Då är det inte bara anden som går till Gud när man dör, utan också kroppen. Och så kroppen tas upp till himmelen. Denna lära spriddes mycket tidigt, både i väster, i romersk-katolsk kristenhet, och i öster, där man hade sitt centrum i Konstantinopel. Men den blev dogm, det vill säga att påven uttalade som en dogm som man måste tro för att vara en rätt kristen. Det fastslogs först 1950. Det är den senaste dogmen som man från Vatikanen har fastslagit, som påven ex cathedra har slagit fast, Marias himmelsfärd eller upptagande till himmelen. Maria kom alltså i centrum på ett nytt sätt. Jag vill alltså att ni ska förstå sammanhanget, att det har att göra med detta, inte bara rening uteslutande genom Kristus, utan Kristus plus helgon, Kristus plus reliker. Det kommer nu under medeltiden då mer och mer. Kristus plus vandringen till vissa heliga platser, Kristus plus bestämda fromhetsövningar, Kristus plus andra saker. Om jag förenklar det lite så är det lätt att förstå. Enligt Nya Testamentet så är det Kristus alena. Bara genom Kristus. Inte Kristus plus mig själv, Kristus plus Maria, Kristus plus olika gärningar. Ni minns när reformationen kommer då var det ju i synnerhet plus avlat för att korta ner reningstiden i skärselden. Det är då som Luther spikar upp sina 95 teser bakgrund av säljandet av avlatsbrev. Medeltiden är en oerhörd blomstringstid. Det är ju också så, under medeltiden så blir ju påven mycket mäktig. Kejsaren försvann ju från Västerom, och då fick påven utrymme att gå i kejsarens ställe. Kyrkan får stor makt, och kyrkan får också mycket pengar genom att människor donerar gods och jord och egendom för att kyrkan ska verka för deras rening på olika sätt. Mariologisk blomstringstid är då vår sammanfattning av medeltiden. Så kom då reformationen, och då sa man att ja, vi behåller allt som har skett i kyrkan om det inte strider mot Guds ord. Och Luther sa, vi kan ha kvar de här fina kyrkorna, vi kan ha kvar de här fina utsmyckningarna, därför att det är en fri sak. Vi kan ha det och inte ha det. Men det är ingen fri sak om man ska ha Kristus plus. Och han kunde inte heller acceptera att man skulle ha skriften plus traditionen, som det hade blivit under medeltiden. Eller skriften plus påven plus kyrkomöten. Utan påven och kyrkomöten och traditionerna skulle alla ställas in under skriften. Icke utöver vad skrivet var. Det var ju principen. Allt måste prövas utifrån skriften. Och då kunde man inte behålla den Mariadyrkan som hade vuxit fram. Luther höll flera Maria-predikningar. Han glömde inte bort Maria, men inte därför att han hade mycket finare kött och blod än vad vi har, utan han såg henne som en fattig, syndig människa som alla andra. Men hennes storhet för oss, det var att hon är en förebild i ödmjukhet och tro. Och naturligtvis just därför att det är vår frälsare som har fått kött och blod via Maria. Så visst är hennes betydelse stor. Men inte så som en speciell natur som skiljer sig från andra människor när det gäller själva naturen. Det här tyckte ju inte den romerska kyrkan var så bra, utan det blev ju en stor motreformation mot reformationen. Och i motreformationen så började man på katolskt håll att få ett förnyat stort intresse för just Maria. Och nu blir det en liten förskjutning. Nu betonar man mera Marias stora betydelse i själva frälsningshistorien. Nu kommer man betona att själva nåden måste förmedlas till Maria. Inte bara att hon är annorlunda till sin natur, utan själva återlösningen och frälsningen blir beroende av Maria. Och jag kan inte då hinna gå igenom allt, utan hoppa lite framåt. På 1800-talet har vi en påve som heter Pius den nionde. Han är påve 1846-1878. Under hans tid så når Mariakulten en ny höjdpunkt. Under hans tid betonas, eller han dogmatiserar, en tanke som fanns långt tidigare inom katolska kyrkan, nämligen Marias obefläckade avlelse, Immaculata Conceptio, som ni inte får blanda ihop med jungfrufödelsen som en del människor gör. Utan här är alltså frågan om att Maria har fött syndfri. Maria har kommit till, har avlats på ett syndfritt sätt. Så det finns ingen makulatur, så att säga. Ingen mackel med henne. Hon är immaculata. Immaculata conceptio. Det hade varit ett debattämne under hela medeltiden. Men nu kom påven år 1854 att fastslå detta som en nödvändig dogma att tro på om du vill bli salig. Det är än idag en nödvändig dogma inom den katolska kyrkan att tro på Marias obefläckade avlelse. 1854. Den ortodoxa kyrkan, som ju har väldigt mycket bilddyrkan, och bland bilderna spelar Maria en stor roll, och Maria har en väldigt stor plats också i den ortodoxa kyrkan, men de förkastar denna lära om Marias obefläckade avlelse. Ja, nu så blommar liksom Mariadyrkan ut kolossalt. Bara 4 år efteråt så blir det känt att Maria uppenbarar sig flera gånger. Och det är utanför Lourdes som Maria uppenbarar sig, visar sig 18 gånger. Och efter detta så blir det en mycket berömd vallfartsort. Och fler vallfartsorter kommer nu fram, och idag finns det många vallfartsorter att välja på. En vallfartsort är Guadalupe i Mexiko, där det påstods att Maria visade sig på ett speciellt sätt flera gånger, och redan år 1531. I Fatima i Portugal uppenbarade sig Maria på ett speciellt sätt 1917 flera gånger. Och nu i nutid, på 1980-talet, så har vi fått ett nytt Fatima, kan man säga. En plats i Bosnien-Herzegovina där stora mängder har löpt till denna plats. Om jag hinner kommer jag tillbaka till den. Och man berättar om alldeles fantastiska saker, hur statyn plötsligt gråter, Maria-statyn, eller när prästen lyfter hostian, nattvardsbrödet, så sipprar det fram blod ur detta bröd, och mera av den saken uppstår. Och många människor tycker detta är oerhört viktigt, och man tror att man får rening och hjälp, rening från sjukdom. Är man i en desperat situation, man har cancer eller någonting, så söker man sig till de här vallfartsorterna, men också när man har andliga problem. Och det är det här igen, reningen, den finns inte färdig och helt och hållet till fullo ens egendom för Kristi skull att bara ta emot och lita på, utan den måste man själv åstadkomma. Då kan man göra det i högre grad genom att gå till de här särskilt heliga platserna, de här Mariaplatserna. En rad Mariakongregationer växer fram, stort antal, flera Mariafester inför man, så det blir ganska många i kalendern, till exempel Maria obesmittade hjärta, som firas den 22 augusti. Maria obesmittade hjärta, eller Maria som all nåds förmedlare. Den 31 maj firar man denna sak, Maria som all nåds förmedlare. Nu ser ni här att nu är det inte bara att Maria har en särskild natur, utan hon är också av avgörande betydelse för själva frälsningen. Jag får inte del av nåden om den inte kommer till mig via Maria. Påven Leo den 13, det var nästa påve, 1878-1903, han skrev en rad encyklikor som kallas för Maria-encyklikor. Och i dem uppmanar han gång på gång och år efter år alla katolska kristna att bedja till Maria, och att via Maria försöka få tillträde hos Marias son Jesus Kristus. Ja, nu undrar ni kanske, den här utvecklingen, har den bara sina rötter liksom i en grundtanke på hjälp med reningen och i folkfromhet och mänskliga önskningar? Det måste ju finnas någonting också i skriften att ta vara på. Ja, självklart, därför att man betonar ju skriften plus traditionen. Nu har jag talat om traditionen, finns det då ingenting i skriften? Jo, följande skriftbevis för Marias syndfrihet. Det första är första Mosebok 3, vers 15. Och bäst jag läser den versen. Vid efter syndafallet, den stora katastrofen, så kommer följande löftesord: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din säd och hennes säd. Denne ska trampa sönder ditt huvud och du ska stinga den i hälen. Men så står det inte i Vulgatan. som under mycket lång tid var då katolska kyrkans officiella bibelöversättning, utan det står hon skall krossa ormens huvud. Alltså det syftar inte på Messias som vi har trott, vilket det ju gör enligt den hebreiska texten. Det står alltså ho, denne, maskulinum, och syftar alltså på den säden, avkomling, som kvinnan ska föda, jungfrun så. Men i Vulgata så står det ipsa, och ipsa betyder hon. Hon ska krossa ormens huvud. Vilken då hon? Jo, den profetia om jungfru Maria. Det är tack vare Maria som man ska kunna besegra syndens gift och syndens upphovsman. Så det blev ett skriftbevis. Det andra skriftbeviset man drog fram, det var Lukas 1:28. 1:28. Och om man slår upp vad som här står, så finner man då följande ord. De översätts lite olika ibland. Det står så här: ängeln kom in och sade till henne, alltså till jungfru Maria, gläd dig du benådade, Herren är med dig. Ibland så översätts det med orden gläd dig med var hälsad. Det kan man också göra. Antingen gläd dig eller var hälsad du benådade. Och då översatte Hieronymus, som har översatt Vulgata, det hela så här: ave gratia plena, står det i Vulgata. Ni kan ju latin, så jag behöver inte översätta detta. Det betyder alltså var hälsad du som har nåden fullständigt, du som är full av nåd, plena. Det känner igen, man har plenum, plena, du som är full av nåd. Alltså den som är helt genomträngd av nåden, som nåden totalt har genomträngt, har renat, den som är gudomlig eller syndfri. Så de här ställena kunde man då plocka fram, men tyvärr som vi ser inte så som det står egentligen, men de har spelat en avgörande roll. Och sammanfattningsvis nu, i katolsk teologi så betyder alltså Maria oerhört mycket, dels på grund av hennes natur, hon är syndfri till sin natur, men också genom hennes roll i själva försoningsverket eller återlösningsverket. Det är Marias förböner det hänger på. På Marias förbön skänker Gud människorna sin nåd. Men har du inte Marias stöd och förböner, så kommer inte nåden dig, utan det är via Maria. Gud har nämligen bestämt att utan Marias medverkan, utan hennes förbön, ger han inte sin nåd till någon människa. Så visst är Gud viktig, visst är Jesus Kristus oerhört viktigt, visst är Kristi nåd och Kristi offer oerhört viktigt, men du får inte hjälp av det. Det blir inte dig till nytta. Det blir inte en faktor som hjälper dig i reningen om du inte får den via Marias inskridande. Maria vänder sig då på ditt uppdrag till sin son och vädjar för din räkning. Och så blir då Maria mediatrix omnium gratiarum, förmedlare av all nåd. En särskild form av den här gärningen, säger man, den kommer fram när Maria står där vid korset. När hon står där under korset, Jesus hänger det, då offrar hon sin smärta till Gud för alla människors skuld. Man betonar ofta hur hon offrar, och inte bara det, utan dessutom så offrar hon där sin son till Gud Fader. Vilket ju också kommer fram i liturgin då, när sonen är ju då hostian, brödet, som prästen. Han kunde ju ha gudstjänst utan någon församling och stå ensam där med ryggen åt den plats där församlingen satt, och mot Gud förrätta mässoffret för både levande och döda. Så får Maria alltså en mycket viktig roll. Hon blir co-redemptrix, medåter löserska. Hon medverkar i Kristi försoningsdöd. Visserligen mycket ödmjuk och underordnat och fint, men dock så har hon en viktig roll. Ja, jag hinner inte nu gå igenom också den ortodoxa kyrkan, utan får nu avrunda genom att ställa frågan: vilken roll spelar då Jungfru Maria idag? Jo, det är en växande rörelse som tycker att det här borde nu lyftas fram, och att man borde få fram också en kvinnlig del av Gud mera, genom att om vi lyfter fram Marias roll. Och materialet finns ju i kyrkan, finns ju i medeltiden i allt detta, så får gudsbilden en mycket viktig kvinnlig komplettering. Du vet ju, andra har ju försökt med gå andra vägar, kanske inte koppla ihop det med Maria, utan man bara säger Gud är han, hon, och det är någon modergudinna som är viktig i sammanhanget och sådär. Den växande rörelse idag inom katolska kyrkan att få påven att slå näven i bordet och säga: det här är inte bara viktiga saker, utan det är dogm. Han har ju fastslagit flera dogmer som har med Maria att göra, som jag har sagt, men det behövs en ny dogm som gör detta tydligt. Den ska inte då innehålla något nytt, utan bara slå fast att Maria är medåterlöserska, co-redemptrix. För det andra, att Maria är förmedlare av all nåd. Och för det tredje, att Maria är Guds folks försvarare. Och ni kanske tror att det här är överdrivet, men under de senaste 4 åren har påven mottagit 4,340,429 namn från 157 länder. Och bland de här namnen så finns en rad kända storheter, som till exempel Moder Teresa, 500 kända biskopar, 42 kardinaler, varav flera stycken sitter mitt i Vatikanen. Och man tycker att påven borde göra någonting, och hoppas att han ska göra någonting, för att påven Johannes Paulus den andre har visat att han är en mycket from Maria-dyrkare själv. Han har sagt flera gånger, ni vet, han höll på att mördas 1981, då han sagt att det var tack vare Maria som jag blev räddad vid detta tillfälle. Han har i många skrivelser betonat att Maria medverkar i återlösningen som co-redemptrix. Jag skulle inte tro att påven kommer ändå att utfärda någon dogm här, och det behövs kanske inte, men det är många som trycker på och vill att det borde ske. Samtidigt kommer det berättelser om nya Maria-uppenbarelser som trycker på eller understryker att Maria har en väldigt viktig roll. Det bildas nya Maria-sällskap. Det ges ut Maria newsletters, Maria magazines, Maria papers, Maria books, Maria pamphlets, Maria videor, till och med videor med gråtande statyer eller med mirakulöst blödande hostior. Och som jag sa före, Medjugorje, om den uttalas så, i Bosniens Herzegovina har blivit en ny vallfartsort från och med 1980-talet, där uppemot 20 miljoner pilgrimer hittills har vandrat för att där få speciell hjälp ifrån Maria. Och vi kan väl bara säga att det här stämmer inte då så bra med Nya testamentet. Kristus är hela nåden, och Kristus är inte bara nåden på det sättet att han är en kraft med vilken vi ska försöka rena oss, utan att han är hela nåden betyder att Fadern är redan vänligt sinnat emot oss, har behag till oss, därför att vi är övertäckta av Kristi förtjänst till 100%. Tack vare Kristus är Gud oss nådig, och vi räknas som rättfärdiga för Kristi skull. Vi behöver inte och ska inte gradvis själva försöka rena oss med hjälp av egna krafter eller med hjälp av Maria eller någonting annat. Men vi värdar Maria som en förebild när det gäller att tro på Guds ord, att begrunda och gömma det i sitt hjärta.